välkommen till Oknytt och andra väsen. Den här gången ska vi fortsätta prata om asagudar. Det är trots allt otroligt mycket att prata om. Platser, olika gudar och andra väsen och varelser. Som sagt så finns det en hel del att prata om här. Och den här gången känns det inte mer än rätt att vi börjar från början med Yggdrasil. Världsträdet är det som binder samman de nio världarna och har varit grönskande sedan tidernas begynnelse. Yggdrasil växer från tre rötter och vid varje rot finns en brunn. Den första roten går till människornas värld och gudarnas värld, Midgård och Asgård. Och under den första roten finns brunnen som kallas Urdarbrunnen. Här håller gudarna ting och tar beslut om framtiden. Här bor även nornorna, Urd, Verdandi och Skuld. Nornorna spinner livets trådar och bestämmer hur länge var och en av oss ska leva. Och varje dag häller de vatten på roten där de bor så att Yggdrasil inte ska vissna. Den andra roten leder till jättarnas värld, Jotunheim. Och den andra brunnen kallas för Mimers brunn och det är visdomens och kunskapens källa. Det är från den här brunnen som asen Mimer dricker ur varje dag och får sin visdom ifrån. Det var i den här brunnen som Odin offrade sitt ena öga och la ögat i brunnen och tog en klunk. Det är därför Odin kan se allt som händer i världen. Och den tredje roten leder till underjorden, Niflheim. Under den här roten skapas floden Vergelmer. Och det sägs att alla världens vattendrag härstammar från den här floden. Och i Vergelmer ligger Nidhög, draken och gnager på Yggdrasils rot. Och i toppen på Yggdrasil står örnen Räsvelg och skapar världens alla vindar med slagen från sina vingar. Och mellan Räsvelgs ögon finns höken Väderfölne. Väderfölne är den som står högst upp i världen. Och på grund av det så har Väderfölne tappat all sin färg tack vare all sol och blåst. Räsvelg och Nidhög är alltid osams och pratar inte med varandra. Det är därför ekorren Ratatosk ilar upp och ner för Yggdrasils stam med budskap emellan dem. Och i kronan på världsträdet står det fyra hjortar. Darin, Dvalin, Duneir och Durantor. De står och äter av löven i kronan. Och de är inte de enda varelserna som livnär sig på löven från Yggdrasil. Jötunheimdrun och fyra andra hjortar tuggar i sig löven de också. Och trots alla dessa djur som gnager på rötter och äter löven i kronan så förblir Yggdrasil alltid grönt och starkt. Och det sägs att när Midgårdsormen reser sig i havet vid Ragnarök och himlen splittras och gudarna går in i den stora striden så skakar hela Yggdrasil. Och så Ragnarök, gudarnas sista öde. Många känner nog igen namnet och alla asatroende där ute vet garanterat vad Ragnarök är. Och när Ragnarök kommer vet man inte exakt. Det är flera händelser i framtiden och det finns inte heller någon direkt orsak till de här händelserna. Men först kommer sommaren som kommer att hålla i sig i tre år. Och sen kommer en vinter som även den kommer hålla i sig i tre år. Finbulvintern. Och sen kommer kriget som kantas av svält och hat. Bröder slåss emot varandra och samhället rasar ihop. Incest och förfall. Och tre tuppar kommer gala. En hos asarna, en hos jättarna och en hos hell. Bergen kommer rasa samman och Fenrisulven bryter sig fri från berget som han var fjättrad vid. Fenrisulven slukar solen och hans son Hate slukar månen. Och när Midgårdsormen reser sig i havet så störtar det stora vågor mot land och det blir översvämning. Och det största skeppet av dem alla, Nagelfar, kommer slita sig loss när vågorna slår. Yggdrasil kommer skaka och människor går hell till mötes. Eldens härskare Surt som styr Muspelheim träder fram tillsammans med de flammande eldvarelserna, världsförgörarna. Surt svingar sitt mäktiga svärd vars klinga verkar lysa starkare än solen själv, och det sägs att inget annat vapen kan mäta sig med dess kraft. När himlen splittras så blåser Heimdall i Gjallarhornet för att varna asagudarna när jättarna närmas Asgård över Bifrost. Nu kämpar Loki tillsammans med jättarna och eldjättarna mot asagudarna, och dvärgarna gömmer sig i sina hålor. Och när Odin rider till Mimer och ber om råd så håller gudarna ett sista ting. Och när de sen öppnar upp portarna till Valhall och Folkvång rusar alla enhärjar ut och sluter upp bakom asarna. Thor kommer dräpa Midgårdsormen men blir förgiftad i kampen och dör av giftet. Och Odin, allfaden, dödas av Fenrisulven. Vidar, Odens son, hämnas genom att sätta sin väldiga sko i vargens käft. Nästan alla dör under Ragnarök, antingen i strid eller i branden som fäller Yggdrasil, och allt sjunker till slut i natten. Men världen stiger på nytt, upp ur havet, och åkrarna växer utan att någon har sått dem. De få överlevande asarna samlas på Idavallen. Vidar och Vale, Tors söner, kommer med Mjölner, och Balder och Höder återkommer från Hell. Och de två människor som överlever återbefolkar jorden igen. Det är alltså Ragnarök. Slutet som inte riktigt är slutet. När man pratar om nordisk mytologi och dess gudar så kan man höra om asagudar och vanagudar. Och skillnaden mellan vanagudar och asagudar ligger i just den nordiska mytologin. Vanagudarna representerar naturkrafter och fruktbarhet, medan asagudarna är kopplade till krig, visdom och ödet. De två grupperna slöt en fredsöverenskommelse efter en konflikt och bildade tillsammans en enad gudavärld i den nordiska mytologin. Och någonting som vi kommer få höra om i en historia som ska läsas upp den här gången är bron till Asgård, Bifrost. Och det är bron som leder från jorden till himlen och slutar i Asgård, regnbågsbron, som ska vara stadig, stark och vacker. Asen Heimdall vaktar Bifrost med Gjallarhornet. Och Heimdall är en framstående gud i nordisk mytologi, och hans roll som vaktande vakt placerar honom i en unik position. Heimdall beskrivs ofta som den ljusaste och klokaste av gudarna. Han är känd för sin oöverträffade syn och hörsel, vilket gör honom till en effektiv vaktpost för Bifrost. Enligt myten kan han höra gränslandets subtila ljud och se över stora avstånd, vilket gör honom oumbärlig för att varna asagudarna för hot och intrång. Det sägs att Heimdall är född av jorden själv, en son till jorden och havet. Och han kan även verka som en förmedlare mellan gudarna och människorna. Heimdall är även känd som Vita Asen, och hans namn kan översättas som världens ljus. Och utöver hans roll som vakt av Bifrost är han också ansvarig för att välkomna gudarna tillbaka till Asgård efter deras äventyr i Midgård. Heimdall framställs ofta som en mäktig och majestätisk gestalt med gyllene tänder, klädd i en gyllene rustning och beväpnad med sitt karakteristiska svärd, Hofund. Under Ragnarök, efter att Heimdall har blåst i Gjallarhornet, kommer han enligt myten att strida mot Loki, och båda kommer att dö i kampen. Och Heimdall har även associerats med begreppet Rig, i en särskild mytologisk berättelse. I den här historien antar Heimdall rollen som en vandrare som besöker tre olika familjer med olika sociala ställningar, och han blir stamfader till de här familjerna. Flera fornordiska dikter och texter ger olika insikter om Heimdall. I Rikstula beskrivs hur han introducerar sig för människorna under olika namn och ger dem kunskap och gåvor. Och nu kommer en historia skriven av S. Bron till Asgård som sträcktes över den kosmiska rymden som en glänsande symbol för gudarnas oåtkomlighet bevakades av den mäktiga Heimdall. Hans gyllene horn lyste upp himlen när han skådade över världarna, alltid vaksam och redo att avslöja hot mot gudarnas rike. Men en ödesdiger dag smög sig en man vid namn Sven förbi Heimdals uppmärksamhet. Sven, försedd med en listig illusion, hade förbluffat Heimdall och överlistat hans sinnen. Den store väktaren som alltid ansågs vara ofelbar stod handfallen när Sven obemärkt korsade bron och trädde in i Asgård. Hans motiv var inte mörka avsikter eller ondska. Det var nyfikenhet som drev honom. Inspirerad av sagor om den ogenomträngliga bron och den mytomspunna världen bakom den. Väl inne i Asgård smög Sven genom gudarnas rike med respektfull försiktighet. Han bevittnade de majestätiska hallarna, träffade på de storslagna varelserna och lyssnade till ljudet av gudarnas skratt. Ingen visste om hans närvaro. Och Sven, som inte ville störa friden, nöjde sig med att vara en tyst åskådare. När Heimdall upptäckte sitt misslyckande fylldes hans hjärta med en ovanlig känsla av skuld. Han tog genast upp jakten och spårade upp Sven. Och trots Svens brist på onda avsikter kunde inte Heimdall tolerera överträdelsen. Med en snabb och bestämd rörelse grep Heimdall tag i Sven och förde honom till Asgårds fängelsehåla. Den skulle invänta domen från ingen mindre än gudarnas kung, Oden själv. Sven, nu inspärrad och medveten om allvaret i sitt misstag, väntade oroligt på sitt möte med Oden. Asgårds fängelsehåla, skulpterad ur sten och magi, blev vittne till en ovanlig händelse när en jordisk man stod inför gudarnas rättvisa. Oden med sin vishet och allseende öga skulle avgöra Svens öde och bestämma vilket straff som skulle åläggas för det djärva intrånget i gudarnas rike. Och Sven, ledsagad av Asgårds vakter, steg mot Odens högsäte med tunga steg och tankar fyllda av ånger. Han hade insett allvaret i sitt övertramp och förberedde sig för den oundvikliga domen. Väl framme i den stora salen, där gudarna hade samlats som vittnen till rättegången, kände Sven sig som en spelpjäs i en övermäktig tragedi. Oden sittandes på sin tron med en aura av visdom och överlägsenhet blickade ner på den jordiske mannen. Hans enda öga strålade av makt och fokuserade på Sven. Innan rättegången inleddes bröt Oden tystnaden och talade direkt till Sven. Sven, du kommer inte dö. Inte nu i alla fall, sa Oden och lät orden sjunka in. Ett förvirrat uttryck passerade över Svens ansikte. Och innan han hann processera Odens ord blinkade guden till honom. En blinkning som bar med sig mysterium och någonting som gick bortom det uppenbara. Rättegången inleddes och gudarna lyssnade på anklagelserna och förklaringarna. Sven med hängande huvud och en känsla av ödmjukhet stod inför rättvisans vågskål. Trots att han hade överträtt gudarnas domäner kunde han känna en udda förlåtelse i Odens blick. Som vittnen presenterade gudarna sina åsikter och intryck av Svens handlingar. Från Frigg till Thor uttalade var och en sina tankar. Oden, allvetande och försonlig, lyssnade noggrant innan han skulle fatta det avgörande beslutet om Svens öde. Rättegången blev en spegel av gudarnas rättskaffenhet och mänsklighetens möjlighet till förlåtelse. Slutligen, när domen skulle förkunnas, stod Sven med hjärtat bultandes i bröstet. Vad Odin skulle säga skulle forma hans öde. Och i det ögonblicket förstod han att i Asgård är gudarnas vilja lag. Det var inte bara en fråga om straff, utan även om möjligheten till försoning och ny början. Efter att Odin slagit sin stav i golvet och rättegångssalen tystnat, kände Sven sitt hjärta bulta i bröstet. Odins röst gengöd genom salen när han förkunnade de möjliga straffen för Svens överträdelse mot gudarnas rike. Tanken på död, straffarbete och resa till Jotunheim vävde en skrämmande framtid för den jordiska mannen. Sven, skakande och nästan svimmande, lyssnade desperat på Odins ord. Men då sa Odin någonting oväntat. Någonting som fyllde Sven med en blandning av förvåning och lättnad. Odin påminde honom om sina tidigare ord. Att Sven inte skulle dö här och nu. Sven, som jag sa till dig innan rättegången så ska du inte dö här. Inte idag och inte inom den närmaste framtiden, förklarade Odin med mildhet i sin röst. Nej, jag har ett annat förslag till dig. Du ska stanna här hos oss i Asgård och du ska hjälpa oss att förhindra att någonting sånt här händer igen. Vad säger du om det? Svens huvud snurrade av överraskning och han tog ett ögonblick att låta Odins ord sjunka in. Att få en andra chans, inte som en dödsdömd brottsling, utan som en möjlighet att tjäna och lära, var någonting som han aldrig hade förväntat sig. Med en försiktig nick instämde Sven, redo att omfamna den förändring som hans oväntade öde hade kastat över honom. Efter Odins oväntade beslut blev Sven tilldelad en bostad i Asgård, där väggarna vibrerade av gudarnas närvaro. En rustning smidd av de skickligaste dvärgarna i Nidavellir väntade på honom, gnistrande av överjordisk kvalitet. Och ett vapen skapat av de magiska ämnena som endast finns i Asgård placerades försiktigt i hans hand. Och Sven, nu klädd i den storslagna rustningen och beväpnad som en gud, stod redo att påta sitt öde som beskyddare av Asgård. Och Heimdall, den en gång besegrade vakten, kom fram och tog Sven som sin lärling. Under många månader guidade Heimdall honom genom konsten att övervaka bron, att upptäcka illusioner och att förutse hot. Heimdall, vars öga aldrig vilade, lärde Sven hemligheterna i hur inkräktare kunde lura och vilseleda. Varje steg på bron blev en lektion. Varje skymt av rymdens horisont en möjlighet att förbättra Svens förmågor som väktare. Men det var inte bara Heimdall som delade med sig av sin kunskap. Odin med sin oändliga vishet och Thor med sin styrka och tapperhet blev Svens mästare i stridens konst. De delade med sig av hemligheterna i att bekämpa ondska och skydda gudarnas rike från inre och yttre hot. Månader förvandlades till en odödlig vänskap och lärande. Sven, en gång en nyfiken människa som korsat bron till Asgård, hade nu blivit en beskyddare, en lärling och en förtrogen i gudarnas rike. Tillsammans med Heimdall som såg i Sven potentialen att övervinna sitt tidigare misstag stod han redo att tjäna och skydda Asgård från allt som hotade dess frid och makt. En mörk natt föll över Asgård och stjärnorna kastade sitt silverljus över en strålande bron. Sven med sin nyvunna förmåga att iaktta och vaka över riket befann sig på vaktpost tillsammans med Heimdall. De stod sida vid sida och en tyst kommunikation mellan mästare och lärling svepte genom luften. Och plötsligt kände Sven en störning i den magiska atmosfären kring bron. Han spände sina sinnen, ögonen skarpt fokuserade på horisonten. Någonting var inte som det skulle vara. Ett svagt brus, knappt hörbart för någon annan utom Heimdall och Svens vakande öron, indikerade att en inkräktare smög sig närmare. Heimdall med sitt ofelbara öga nickade diskret mot Sven. En uppmuntrande gest som visade på förtroende och förväntan. Sven insåg att det här var hans ögonblick att bevisa sig själv som en värdig beskyddare av Asgård. I skuggorna av bron kom en gestalt smygande fram, dold i en slöja av illusioner. Och Sven, tränad och medveten om hur inkräktare kunde vilseleda, genomsåg snabbt illusionerna och identifierade hotet. Han grep sitt vapen, en gnistrande klinga smidd av dvärgarnas skickliga händer. Med en viljestyrka som drevs av månaders träning kastade sig Sven fram emot den oinbjudna gästen. En snabb, smidig rörelse och plötsligt stod han framför inkräktaren som nu blottades av det fulla ljuset från Asgårds stjärnor. Och Sven lugnt men beslutsamt tillkännagav: "Du har överträtt gudarnas rike. Vad är ditt ärende här?" Inkräktaren, överraskad av den snabba fångsten, förlorade illusionens slöja och stod nu avslöjad. Det var en varelse från en av de undre världarna. En varelse som sökte dra nytta av den mäktiga energin i Asgård. Sven med kallt lugn förde inkräktaren till Heimdall och de andra gudarna för att stå till svars inför domstol. Heimdall nickade stolt mot Sven och Odin betraktade situationen med sitt allseende öga. Sven, en gång en inkräktare själv till en beskyddare av Asgård, hade på ett övertygande sätt visat att han hade absorberat de lärdomar och färdigheter som gudarna hade delat med sig av till honom. Den första inkräktaren var fångad och Asgårds säkerhet förstärktes av Svens skarpa blick och snabba handlingar. Åren gick och Sven fortsatte med sitt uppdrag att vaka över bron till Asgård. Hans skarpa blick och lärdomar från gudarna gjorde honom till en osviklig beskyddare. Många inkräktare försökte kringgå bron. Men ingen lyckades undkomma Svens uppmärksamhet och skicklighet. Var och en blev ställd inför domstol och rättvisa. Och Asgårds säkerhet förblev obruten under Svens vaksamma öga. Odin, nöjd med Svens hängivenhet och framgång, välsignade honom inte bara som beskyddare utan även som en del av gudarnas gemenskap. Han gav Sven sin välsignelse att gifta sig med en gudinna och Sven fann kärlek och gemenskap med en varelse av övernaturlig skönhet och vishet. Tillsammans bildade Sven och hans gudinna en familj. Deras hem i Asgård var fyllt av skratt, kärlek och den magi som bara gudar och gudinnor kunde dela. Sven delade sina erfarenheter med sin familj och deras kärlek blev en ytterligare styrka som närde hans tro på att skydda Asgård. Men det var inte allt. Odin, som en symbol för sitt förtroende och uppskattning för Sven, presenterade en enastående gåva. Ett magiskt frö från Yggdrasil, världsträdet självt, gavs till Sven. Odin förklarade att det här var gudaträdet. En gåva som skulle förena mänsklighetens värld med gudarnas och väktarnas riken. Sven planterade fröet vid bron och bevittnade hur det växte till en praktfull trädgård av skiftande färger och magiska växter. Gudaträdet blev ett symboliskt band mellan Asgård och mänskligheten. Och det hade förmågan att övervaka världarna på ett sätt som endast Yggdrasil kunde. Svens familj, nu världsligt förknippad med gudarna och vaktad av gudaträdet, blev en levande representation av frid och enhet. Sven hade gått från att vara en enkel människa till en nyckelfigur i gudarnas rike, där kärlek, lojalitet och beskydd av riket blomstrade under gudaträdets skydd. En ödesdiger dag hotade en skugga Asgårds frid. En inkräktare styrd av Loke smög sig in i riket. Det var en ondskefull varelse, en av de farligaste som någonsin satt sin fot i gudarnas rike. Och Loke, som alltid hade ett öga för kaos och förstörelse, hade släppt loss detta hot för att testa Asgårds styrka. Inkräktaren framkallade kaos i gudarnas värld. Mäktiga krigare samlades för att konfrontera hotet, men ingen kunde stå emot dess styrka. Oden, stående på tröskeln till striden, insåg faran och kämpade för att skydda sitt rike. Det var då Sven, väktaren av bron och en förlåten människa i gudarnas rike, trädde fram. Med gudaträdet som hans vittne och hans väktaruppgift som en inre kraft grep Sven sitt vapen och stod ansikte mot ansikte med inkräktaren. En episk drabbning utspelade sig där Sven med tränade rörelser och envishet kämpade mot det ondskefulla hotet. Och Loke från avståndet betraktade sitt kaos och kände en skymt av den mänskliga väktarens mod. Men när han såg att Sven var på väg att besegra inkräktaren grep han in och försökte störa balansen. Ett ondskefullt skratt ekade över Asgårds fält, men det varade inte länge. Oden, som kämpade mot de strömmande krafterna, förstod snart vad som pågick. Och i en djärv manöver lyckades Sven skydda Oden från Lokes svekfulla angrepp. Sven och Oden sida vid sida kämpade mot inkräktaren med en enighet som skakade hela riket. När hotet äntligen var besegrat och friden återvände till Asgård föll Oden på knä. Han insåg Svens avgörande roll i räddningen av gudarnas rike. Sven, en gång en människa som överträtt bron, hade nu skrivit sitt namn i gudarnas historia som en av de största beskyddarna i de sju rikena. Loke, avslöjad och förödmjukad, stod nu inför Odens vrede. Och Oden med sitt allseende öga kände besvikelse över sonens svek. Loke bestraffades för sitt förräderi och hans straff var inget mindre än förlusten av någonting som var kärt för honom. Asgård hyllade Sven som en hjälte och en symbol för mänsklighetens potential att övervinna det övernaturliga. Han hade inte bara besegrat en inkräktare utan hade också räddat livet på själva Oden. Sven hade inte bara blivit en beskyddare, han hade blivit en legend. En del av gudarnas episka historia och en levande bekräftelse på att även en enkel människa kunde forma ödet för de mäktiga. Tack för Dennis. Nästa gud den här gången är en jättinna vid namn Skadi. Skadi var en gudinna i den nordiska mytologin. Hon var ursprungligen en jättinna, men genom olika händelser blev hon en medlem av asagudarna. Skadi associerades ofta med vinter, jakt och berg. En känd myt involverar henne i en konflikt som löstes genom äktenskap med vanaguden Njord. Skadi, en gång en jättinna och dotter till jätten Tjösi, spelar en fascinerande roll i den nordiska mytologin. Och som sagt, hennes historia är kopplad till en konflikt mellan asagudarna och jättarna och hur det här ledde till hennes association med vinter och jakt och berg. Och det börjar med att Skadis far Tjösi dödas av asaguden Loke. Och som en hämndaktion krävde Skadi en gottgörelse från asagudarna. och de erbjöd henne ett val av make som kompensation. Hon fick välja make utifrån att bara se gudarnas fötter. Trots att hon hoppades på Balder, gudarnas skönaste, valde hon Njord, vana guden för havet. Skadi och Njord var från olika världar. Han från vanerna, en annan grupp gudar och hon från jättarna. De försökte anpassa sig till varandras livsstilar, men skillnaderna blev tydliga. Skadi trivdes bäst i sina kalla bergsdomäner, medan Njord längtade till havet och stranden. Efter en tid insåg de att de inte kunde kompromissa om sin livsstil. Skadi ville ha snöklädda berg och jaktmarker, medan Njord drömde om vågor och soliga kuster. De skilde sig, men deras historia lämnade ett avtryck. Skadi, den kalla och stolta gudinnan, fortsatte att regera över sina snöklädda berg där vindarna bar med sig hennes sång genom topparna. Hon blev en skicklig jägare och övervakade jaktmarker där vilda djur vördade henne som beskyddare. Skadi blev även en symbol för självständighet och styrka. De stod stark och oberörd trots den svåra prövningen med äktenskapet med Njord. Många sagor hyllar Skadis mod och uthållighet. I en berättelse deltog hon i gudarnas sammankomst där hon krävde rättvisa och deltog i diskussioner om ödet för både jättar och gudar. Hon visade sig vara en kraftfull och respekterad röst i den mytologiska världen. Skadi levde också vid gränsen mellan gudar och jättar, och hennes existens fungerade som en påminnelse om att dessa två varelser, trots sina skillnader, ibland kunde förenas. Hennes öde knöt samman dessa två skilda sfärer, och i henne fanns en sällsam enhet av de två kosmiska krafterna. Skadi fortsatte att vandra genom de snötäckta bergen, och hennes närvaro märkt av de skarpa vindarna och det frostiga berget som bar hennes namn. I vintermånaderna var hennes andetag som iskristaller som dansade i luften, och hennes närhet påverkade den naturliga världen omkring henne. Många kom att söka Skadis välsignelse inför jakt och överlevnad under den stränga vintern. Jägare bad om hennes styrka och ledning när de korsade de karga landskapen, och de som älskade bergen såg i henne en beskyddande gudinna som vakade över de majestätiska topparna. Skadis berättelse sträcker sig även in i andra aspekter av den nordiska mytologin. Det sägs att hon hade en särskild koppling till skidåkning, en färdighet som hon delade med sina jättiska förfäder. Många berättelser skildrar henne som en skicklig skidåkare som kunde färdas över de snötäckta sluttningarna med lätthet. Och därav härstammar en del av skidkulturens rötter inom nordisk tradition. Skadi blev också en symbol för det oväntade och det som går bortom förväntningarna. Hennes ovanliga äktenskap med Njord, som valts genom en slumpartad process, påminner om hur livet själv ibland leder oss på oväntade vägar. Hennes styrka och beslutsamhet i att hantera de förändringar som kom i äktenskapet har inspirerat många att möta sina egna utmaningar med mod. I folksagor och legender dyker Skadi upp som en mystisk och stark förebild för kvinnor. Många berättelser fokuserade på hennes självständighet och mod, och hon betraktades som en symbol för kvinnlig styrka och egenmakt. Hennes historia inspirerade generationer av kvinnor att stå fast vid sina övertygelser och att omfamna den vilda och fria anden som Skadi representerade. Hon blev också en förmedlare mellan världarna, en bro mellan gudar och jättar. Hennes existens påminner om det komplexa nätet mellan relationer och allianser som präglade den nordiska mytologin. Den här dualiteten gjorde henne till en gudinna som representerade balansen mellan motsatser och det gränsöverskridande i tillvaron. Som sagt, asagudarna finns det mycket att prata om. Och 2 avsnitt räcker inte det heller. Det får bli mer avsnitt om asarna och asynjorna i framtiden. Så med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Nästa gång du ser en regnbåge på himlen så titta extra noga. Kanske har du fått en liten glimt av bifrost. Tills nästa gång.